Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
God morgon. Gäsp, säger jag nästan. Jag är trött.
Ja, här sitter jag med lite Lucia. Anna-Karin Windham och jag säger god morgon denna underbara 6 december.
Ja, man blir ju pigg. Jag blir ju pigg när jag ser dig.
Ja, absolut. Det kan jag tänka mig. Nu ska du få öppna dagens lucka. Vad ser du bakom dagens lucka?
Jag ser en långdans och det är sekelskifteskläder. Och det är vackra möbler, det är tända ljus. Och titta där, där dansar Joel Kulle förbi i frack. Det är en scen ur Fanny och Alexander, julaftonscenen.
Ah, denna fantastiska jul.
Ja, det är en utopi.
Ja, jul. Men det är det.
Så dagens ord i vår kalender är utopi.
Mm.
En dröm. Mm.
Ja, varför har vi valt det i relation till jul?
Ja, vi har ju redan rört flera gånger vid att det finns många förväntningar, det finns drömmar. Det
vi
finns...
pratade om stress igår.
Ja, precis. Och det där kolliderar ibland. Men någonstans präglas ju alla våra individuella bilder av vad julfirandet ska vara av en drömjul. Närmast en utopi av hur den här julen ska bete sig. Eller te sig snarare. Mm. Och för mig i alla fall så sammanhänger den har nog i mycket hög grad formad av en sådan film som Fanny Alexander, där den första akten, om man säger så, i den filmen utspelar sig under julaftonsdagen fram till då julottan nästa dag, och där det är ett perfekt julbord, och det är glädje, det är fryntlighet, glöggfryntlighet möjligen.
Glögginducerad fryntlighet.
Men det är också det är liksom också lite sexuella undertoner, det är lite vällust, det är lite käftiga.
Det är väl någon scen med en av tjänsteflickorna.
Precis, en ung, då Pernilla Östergren som hon hette på den tiden, numera Pernilla August.
August, precis.
Bestiger Joel Kulle, kan man säga. På ett sådant sätt att sängen går i tu.
Ja, men det är
och
ju
han får en bonad över huvudet.
En sån julafton.
Den innehåller allt, kan man säga, denna julafton. Ja. Så på det viset har den väl blivit en bild av den stora familjen. Mm. Alltså inte bara kärnfamiljen, utan det är flera olika generationer som samlas. Det är också vänner och bekanta som kommer dit. Vi talade ju om mostrarna. Det finns också den typen av personer som är inbjudna och insluts i den här gemenskapen. Tjänstefolket i den här högborgerliga familjen sitter också med och äter. Men apropå det finns det en jätterolig scen när tjänstefolket, eller en av pigorna där, säger: varför sitter vi här allesammans och ska äta ihop? Jag tycker inte att det passar sig. Nej, jag vet, det passar sig verkligen inte. Och så även här fanns det ju så att säga fläckar i utopin eller
hon
i drömmen.
Är ju som Mr. Mosley i Downton Abbey, som inte heller gillar när gränserna suddas ut. Mm. Men det är så intressant, för jag tror att den här filmen, Fanny och Alexander, den har ju präglat väldigt många svenskars bild av julen. Mm. Och de minnen som vi har av en perfekt jul, de är sällan våra egna. Mm. Utan de har vi ju tillägnat oss genom populärkulturella föreställningar, film, böcker, adventskalendrarna på tv och så vidare. För där är ju ofta klimax är ju julafton. Ja. Och i de mindre normkritiska versionerna av adventskalendrar så är det ju ett firande.
Ja, så. Precis.
Så vi har ju ofta, vi bär ju på en del falska bilder av julen och hur den ska vara och firas och så vidare.
Ja, nej, men det som illustreras här är ju också att det finns ju, det ligger ju hela tiden under ytan. I denna film, liksom i våra liv, så finns alltid oförrätter, konflikter, misstrivsel, vantrivsel eller ångest. Det finns ju under ytan också i denna bild av den perfekta julen. Men utopin är väl att man under några timmar ska klara ut att lägga locket på det, trycka undan det och bara existera i någon slags samförstånd då.
Just det.
Det tänker jag är utopin.
Ja.
Liksom.
Jo, men jag tänker det är en väldigt intressant analys. För att jag har ju funderat lite över varför... Alltså det är ju lätt att på ett ytligt plan se varför just Fanny och Alexanderhjul har blivit ett begrepp. Men när man säger Fanny och Alexanderhjul så menar man ju inte det som du tar upp nu med de här konflikterna som puttrar under ytan. Nej. Det är otrohet och det är liksom missämja... hemgirighet.
Det är dåliga magar.
Ja, det är dåliga magar. Börje
Ahlstedt fiser där.
Det är inte det vi vill när vi pratar med Fanny Alexanderhjul. Att Börje Ahlstedt fiser vid julbord. Det hoppar vi gärna över. Utan det vi ser framför oss är ju det här ytliga. Det är ju det som du beskrev. Det är långdansen, det är de ståtliga granarna, det fantastiska julbordet. Det är att det är många människor. Det är en del av utopin också, att det är många människor. Men utopin är ju exakt det som du säger nu. Alltså att vi faktiskt under några timmar, kanske ett helt dygn, vi lägger under. Vi gräver ner stridsyxorna. Ja. Vi lägger undan detta. Vi pratar inte om politik. Vi tar inte upp gamla oförrätter, utan nu är vi här.
Nu är vi här.
Nu dricker vi glögg och blir fryntliga.
Och nu berömmer vi värdinnan, oavsett om det är hemmagjort, gjord eller köpt rödbetssallad.
Ja, precis. Ja. Så säger vi att det här smakar väldigt bra. Men du, har du haft någon jul som du skulle vilja beskriva som perfekt?
Jag skulle säga att både min bästa och min värsta jul sammanfaller faktiskt.
Jaha, därför
att,
vad intressant.
Första gången vi firade jul i mitt hus och jag stod julvärdinna, då ansträngde jag och min man oss till det yttersta att göra allting perfekt just. Och vi köpte väldigt fina råvaror, ansträngde oss och pynta och allting skulle liksom vara tipptopp verkligen. Och det blev det, men det blev det till priset av att jag blev väldigt dålig efteråt. För att jag helt enkelt tog i för mycket med allting. Ja. Och det som hände där var också att om någon sa någonting som bara kunde, möjligen om jag ansträngde mig mycket, så kunde jag tolka det som kritik. Det tog jag åt mig väldigt hårt av. För jag var helt enkelt bara slutkörd. Ja. Och glömde väl bort att precis det som du säger, den perfekta julen existerar ju egentligen inte. Utan man får vara väldigt nöjd om det blir några timmars liksom behagligt umgänge och barnen är glada och så vidare. Så att min bästa och min värsta jul är nog på sätt och vis samma. För jag lyckades med allt jag tänkte, men jag var dålig en vecka efteråt.
Det tog ut sin tribut, så att säga. Du hade en svår släng av julstress, kan man väl ändå säga.
Ja, det var den kulminerade. Jag hanterade inte mitt pensum på korrekt sätt. Jag gav mig ett för stort pensum.
Så kan man säga.
Och har du haft någon perfekt jul?
Ja, alltså, när jag nu började fundera över detta så kom jag på jättemånga jular som har varit katastrofala.
Ja.
Kom bland annat ihåg en jul när tvn började brinna. Och det fick slängas ut i snön. Diverse besvärliga jular. Men så kom jag på liksom att det är för att de sticker ju ut, de här jularna. Ja. Så jag har nog haft väldigt många bra jular. Och jag kan säga liksom att egentligen alla de jular som jag firade med min dåvarande man, vi bodde i en väldigt, faktiskt en fantastiskt fin skånelänga på Österlen. Och när den var julpyntad, den var som gjord för att fira jul. Ja, ja. Jag älskade att julpynta den längan. Det blev så enormt fint.
Det kanske blev så, var som en där jul i Möllegården. Ja, som var en gammal kalender.
Det var jävligt mycket liksom granris och halmgrejer och röda levande ljus och äpplen och så vidare. Jag var ju gift med en präst, så han jobbade ju hela julen. Och därför så hade vi alltid hela släkten hos oss.
Skönt när han inte var hemma då. Jag skojar bara.
Ja, ju de sista åren var det så. Fast så hade vi hunnit flytta därifrån. Men i alla fall, både min familj var där och hans familj var där. Och många såg vi också över. Det var ett ganska stort hus. Och det var faktiskt väldigt, väldigt trevligt att liksom fira julen tillsammans. Och sen så åkte vi iväg, de flesta av oss, på midnattsmässa tillsammans. Som min dåvarande man höll. Och sen på morgonen så körde jag honom, för han hade julottan. Och då var det ingen annan som följde med, mer än hans mamma följde med någon gång. Och sen så dykade jag fram en stor julfrukost.
Oj, vad
och
fint.
Det där var himla mysigt att på juldagen sitta tillsammans allihopa och äta. Och liksom mina barn och min brors barn och andra, det var liksom massa barn. För att julen är inte riktigt lika fin om det inte är ett antal barn, tycker jag. Nej, jag gillar precis. Det. Så det var fina jular. Och det är ju kontrasten, då är ju min kanske jobbigaste jul, måste jag säga. Det var min första jul som nyskild. Mm. När min exman som hade blivit då förhandlade till så att han skulle ha barnen på julafton. Mm. Och vi åkte ju då hem till, om det var till mina föräldrar eller min bror, det minns jag inte, men det var till min bror. Den 23, för hela min släkt anpassade sig efter att min exman ville ha
barnen. Ja, ni förlade tidigare låde då, julafton.
Så vi firade ju julen den 23 istället. Men man kan liksom inte lura bort den dagen. Så barnen åkte iväg till sin pappa och hans familj. Och den julaftonen, alltså jag kände mig så fruktansvärt ensam. Ja. Det var förfärligt. Mm. Fanny var väl 8 år då. Och jag kände liksom också rent så fysisk längtan efter henne. Men jag kunde liksom inte sätta på tvn, jag kunde inte lyssna på radio, för överallt handlade bara om julen. Mm. Så jag minns att jag såg på den tiden, så det var ju innan Netflix, och då hade man såna här boxar. Mm. Så jag såg en hel box av Six Feet Under.
Ah.
Du vet, den här
med familj som har en begravningsbyrå.
Ja, precis. Mm. Och sen så överåt jag kakor bakade på smör. Ja. Jag bakar mycket småkakor på smör.
Men jag brukar tänka att just de där, man pratar ofta om vem det är som blir julvärd eller vem som ska och att för den som är i ett sällskap, är i ett sammanhang, har sina nära och kära på plats, så är det där helt perifert. Det spelar ju ingen roll.
Nej.
Men det är ju för den som sitter
ensam
som de korta pratorna emellan programmet, att det faktiskt är direkt sent.
Någon sitter där på riktigt och pratar med mig nu.
Ja.
Det betyder något.
Det betyder någonting, och det kan då, men det kan ju få den effekten som du beskriver här, att det faktum att man hela tiden talar om julen då, men man får, jag tänker att uppmaningen, eller uppgiften för denna julvärld är ju att kunna tala om julen utan att hela tiden förutsätta att du är i ett festligt sammanhang. Precis. För den som tittar är troligen ensam.
Ja, för att vi andra som är i större sammanhang har inte tid.
Nej.
Men det var ju just för att min dröm om den perfekta julen innebär att det ska vara mycket människor. Mm. Jag har inte riktigt såna jular längre, därför att alltså släkten har krympt på olika sätt. Och min nuvarande man har typ ingen släkt.
Nej.
Och det kan ju kännas lite ösigt. Men samtidigt måste jag säga att julen 2020, den var också väldigt fin. För att då var det bara...
Det är coronajulen.
Så mina barn var då var det pappans tur. Så mina barn var hos pappa på julafton, vilket innebär att vi firade med min släkt den 23. Mm. Och på julafton så var det faktiskt bara Magnus är min exman. Herregud, jag är helt förvirrad i mina tankar. Det var bara Erik och jag. På morgonen var Fanny och hennes pojkvän där, och vi åt gröt tillsammans, och sen åkte hon iväg. Och sen så på kvällen så såg vi hade sparat ett avsnitt av I vår herres hage.
Som var de brittiska veterinärerna.
Jag älskar det. Och det var julavsnittet. Och då åt vi små julinspirerade smörbröd som jag gjorde.
Och vad fint.
Så det var faktiskt ändå mysigt.
Ja, men när jag växte upp så var vi ofta i stora sammanhang. Med mycket folk och mycket kusiner och sånt där. Men det jag kan minnas som en sån här, ett skifte där jag tyckte att julen förhöjdes ytterligare, det var när mina föräldrar började ha jul hemma. Alltså att vi var i förvisso då en mindre del av släkten, men att vi fick lov att vara kvar hemma. Vi behöver inte åka iväg från vår fina julgran eller från det sammanhanget och sen känna att man liksom ska sitta i en bil och så vidare. Så att det oftast är det ju det man inte är van vid, eller det man ser att andra har då, det är det man längtar efter, eller det föreställer man sig skulle vara den här utopin, den utopiska julen. Och det är väl också så, tänker jag, att så länge man kan vidmakthålla bilden eller drömmen om att det skulle kunna vara möjligt att få en sån där en jul som är lite mer perfekt än vad den var förra året, eller att man hittar tillbaka till den där känslan en jul då man faktiskt mådde bra hela tiden eller då man var lycklig och lugn. Så länge den finns kvar, den strävan, så kommer man också tycka om julen, tror jag.
Ja, men det tänker jag. Jag tänker att liksom min lärdom av det här är att det viktigaste med julen, det är faktiskt inte hur fina kakor jag gör eller vilka julklappar. Det är människorna som jag har omkring mig. Att de är väldigt viktiga.
Och att de beter sig.
Ja, att de beter sig. Inga sådana Börje Ahlstedt-fisar.
Nej, men han gick ju ändå ut i trapphuset.
Ja. Så att, och han hade problem med magen. Ja. Man kanske inte kan klandra människor för sina sjukdomar. Och han skötte det ju så gott han kunde.
Ja, precis. Men det är väl också en del man är... Ska en julutopi i alla fall till någon del kunna vara möjlig att omsätta i praktik, mm, så förutsätter det att alla inbjudna sköter sig och lägger band på sig och inte kommenterar små detaljer som inte spelar roll om 100 år eller ens om 5 minuter. Utan att man ser att här har alla ansträngt sig. Och ja, ja julfriden beror också på mig.
Ja, precis. Som man försöker dela en gemensam vision om den här utopiska julen. Mm. Vad under den kan vara. Det finns en del människor som reser bort under julen. Har du gjort det någon gång?
Nej, faktiskt inte. Men jag har tänkt att... För jag har ju sett såna annonser där det finns till exempel man kan fira jul på Grythyttan. Ja. Och de brukar ofta i den typen av herrgårdsjul, mm, så används det... referenser till just Fanny Alexander, att man, ja, ser hur de försöker återskapa det. Carl-Johan Granqvist kommer att fisa 3 gånger i höjd med gottebordet.
Och sen kommer han att ligga sönder en säng med en av servitriserna.
Ja, det är jag beredd att betala för.
Ja. Har du någonsin legat sönder en säng?
Det har jag säkert, men jag har gjort sönder en bäddsoffa, tror jag faktiskt att jag har.
På grund av sexuella aktiviteter?
Nej, på grund av missräkning på kroppsvikt.
För det var det som min känsla var, för jag blev lite misslynt när du påminner mig om den scenen. Tänkte jag har aldrig haft liksom så energisk sex att sängen har gått sönder.
Nej.
Och då tänker jag, kanske har man missat något.
Men du har ju inte träffat Jarl Kulle. Du vet om att han kallades Jarl Knulle.
Nej, jo, men det är ju fruktansvärt.
Ja, ja.
Jarl Knulle. Men det kanske kan bli min vision av den här julen, att jag ska ligga sönder en säng.
Ja.
Nu när jag inte har så många barn åt honom längre.
Som är inte det en julutopi, så säg.
Vilket innebär, det kommer inte hända. Nej. Men jag kan fortsätta att drömma om,
ja,
det.
Precis.
Och sen så småningom när jag blivit mycket gammal och väger kanske 150 kilo. Då kommer det hända. Men... Håll drömmen levande, säger vi.
Exakt.
Släpp inte dem.
Vi ses imorgon.
Ja, det gör vi. Ha det fint så länge.
Hej då.